Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 160 av Svenska FPL-podden. I det här avsnittet ska vi se vad Game Week 28 har bjudit på så här långt. Vi ska blicka lite framåt mot Game Week 29 också. Vi är fulltaliga idag och då kanske någon av er undrar varför det är jag, Fredrik, som inleder. Och det beror helt enkelt på att såklart så ska vi låta Alex agera lite passningsmottagare då och då. Inte bara vara den som slår passningarna. Så att jag börjar med att bolla frågan till dig, Alex. Hur är status?
Det är ju sådär. Jag säger jag är lite dålig och det är därför jag känner riktigt jag kan rodda i det. Och jag vet inte om det dåliga kopplas till psykisk ohälsa, kopplat till mitt misslyckade WC eller om man ska se det på något annat sätt. Men det blev ju en fullständigt magplask hittills av mitt wildcard. Och ja, men jag hade någon innan Kanes mål här igår, vi spelade in idag tisdagen den 8 mars. Så innan hans mål igår så hade jag någon så här game week rank på 8 miljoner. Vilket inte får ses som superlyckat när man precis har dragit ett wildcard, va?
Nej, det är väl sådär. Vi ska återkomma lite mer till våra byggen, ja. Tyvärr får vi väl säga. Ja. Stefan, du är också med. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Vart på semester här förra veckan och tillbaka nu. Fantasyformen lyser väl med sin frånvaro. Men annars allt bra.
Härligt. Agendan för dagens avsnitt då. Vi ska, vare sig vi vill eller inte, ändå landa lite kort åtminstone i våra byggen. Vi ska ju säga det att Game Week 28 är ju, när vi spelar in nu, faktiskt inte färdig. Utan vi har ju 4 matcher kvar som ska spelas på torsdag kväll, och det kan ju ändra ganska mycket med tanke på att många av oss har flera spelare kvar helt enkelt. Men vi får utgå från det som gäller just nu, precis som du sa, Alex, tisdag 8 mars. Vi ska kika våra byggen, vi ska kolla i status i våra ligor. Det var länge sedan vi gjorde. Landa lite där, se hur det ser ut i toppen. Några välkända namn kommer ni att märka. Vi ska ta en liten kort veckans diskussion, och då har jag bollat upp en frågeställning som är minuspoäng till Game Week 29. Jag tänkte att ni ska få göra lite inspel på. Vi kommer med lite mer rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion som är en diskussion, kanske, kanske inte. Och så avslutar vi lite med lite lyssnarfrågor. Men vi hugger väl tag i våra byggen, så ju snabbare vi börjar med punkten desto snabbare kommer vi förbi den. Alex, du var inne på det själv, ett misslyckat wildcard så här långt. 30, vad landar du på? 39 poäng.
39 pinnar just nu, 1869 poäng och blodröda pilar ner till 13k. Har 9 gubbar kvar, varav Rafinha kaptenen är en. Samtidigt så jag hade väl liksom förhoppningar på att Rafinhas bästa match skulle vara den första. Och tycker väl att jag har lite motvind att inte få med mig någonting. Jag tycker definitivt Leeds blir blåsta på en straff. Och det, alltså, jag ska inte ens börja där, för då kan vi köra hela avsnittet om det här. Jag kommer bli liksom vansinnig. Dessutom har ju Rafinha en liksom, ja, med 100% i målchans får man verkligen säga. Där Schmeichel får den på sig. Liksom. Det är, jag vet inte vad det är för XG på den. Det måste vara liksom, ja, 0,95 kanske. Så lite oflytt sådär. Också lite så här livet som kom emellan. Min farsa gick och bröt fotleden precis innan deadline. Så jag hade tankarna på lite annat håll. Jag var faktiskt, och det här är inte bara med fast i hand. Jag och nuvarande världstvåan då, Olle, hade lite diskussioner och jag var lite inne på att gå på Fraser istället för Willock och då även ha råd att göra Ramsey till Coutinho, och det hade ju gjort ganska stor skillnad, och då hade jag definitivt satt binden på Coutinho också, och det är väl det som jag tycker är jobbigt. Och så att vi liksom, ja, det är mer kvar att komma, visst, jag har 9 gubbar kvar varav Rafinha då är en som är min kapten. Problemet är jag är livrädd, för jag sitter utan Coutinho som jag vet att både du och Stefan gör också, och de har Leeds kvar den här veckan. Så det känns som att jag liksom bara kan backa ännu mer trots att jag har 9 gubbar kvar. Det är såklart att några av mina gubbar kan trilla in också. Dessutom är Watkins kvar som jag vet du sitter med, Fredrik. Han fick leverans och nu har Leeds kvar också. Så liksom den bästa matchen är kvar. Och som det känns just nu så tror jag ju även att Reece James kommer starta bortom Norwich. Som är en bra match och antar att han fyller på med minst 6 poäng till. Men med risk för ännu mer. Och där sitter binden hos dig, Fredrik, och även hos vissa andra mer modiga människor än mig själv. Så att jag, trots att jag sitter här med 9 gubbar kvar var och en är min kapten, så är jag liksom inte trygg med att det kommer liksom, ordnas upp och liksom att jag helt plötsligt ska ligga på gröna pilar. Det kommer jag inte göra, utan frågan är hur röda pilarna kommer att bli. Jag tror att jag kommer avancera från 13K ändå, men hur mycket? Ja, det är frågan alltså.
Men som sagt, om karma ska sluta tillbaka lite, så borde väl åtminstone Rafinha kunna plocka mer poäng än en blank i alla fall i nästa
match. Ja, sen är det ju så, wildcardet är draget. Visst hade jag fokus på 28, men det är även fokus på 29, det är fokus på 30 och det är fokus även efter det. Så att det är lite för tidigt att utvärdera mitt wildcard, men det känns lite jobbigt samtidigt att jag från att ha blickat mot att finns det någon möjlighet att jaga ikapp Fredrik kanske? Så börjar jag kolla bak nu och se, vart är Stefan någonstans? Han är inte så långt efter. Så att det känns lite jobbigt. Men jag håller mig till plan. Ska inte göra något byte här till Game Week 29. Utan jag vill sitta med två fria där. Och ja, det ser ändå liksom, kollar jag på mitt lag för Game Week 29, ser det bra ut. Jag tycker att Game Week 30 också kommer lösas på ett helt okej sätt. Så att jag skulle ha behövt liksom omvänd för att jaga ikapp dig, Fredrik. Att du hade missat ditt wildcard på samma differens som vi har nu ungefär. För att känna, ta upp jakten ordentligt.
Det blir väl en bra segway annars över där till Stefan, som ju inte drog något wildcard men väl minus 4. 47 poäng, vad är känslan i snedgången?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, det här var en riktig käftsmäll. Dels för att det blev så bra utdelning på wildcardet och jag har bränt mitt wildcard sedan tidigare. Vilket liksom gav noll och ingenting. Tror jag backar på det. Och liksom nu är det ju bekräftat att man backar på det. Men sen i laget så, Digné med covid när de går och vinner med 4-0. Jag vet inte hur mycket poäng jag tappar på att valt Digné istället för Cash. Det börjar bli rätt mycket. Tänkte, men det är lugnt. King har ju dubbel, han sitter först på bänken. Nej, han är också borta. Så kikar man vidare på min bänk så har ju Bowen nu. Förhoppningsvis så skadar inte han sig jättemycket, men han sparade jag enbart för Game Week 30. Det vore jävligt surt om han inte kan spela där. Och sen men så sitter man på Rafinha-binden som Alex har beskrivit där. Och när Reece James plockar 18 pinnar så har man inte råd med en miss på kaptenen. När det är folk som liksom plockar 100 pinnar den här gameweeken redan. Och jag har inte så många spelare kvar. Så att, jag tror inte Alex behöver vara så orolig. Mitt lag är i riktigt dåligt skick här. Så vi får se vad som ska hända resten av säsongen. Men det känns svårt att avancera på kort sikt i alla fall.
Du gör själv för lagnamnet om inte annat.
Ja, nej, men precis. Det är fel. Helt fel timing med wildcardet. Och sen lite snedstuds i den här omgången. Men Ja, det blir väl nya minuspoäng till nästa omgång med tanke på antal flaggor i bygget och att man ska försöka navigera Game Week 30 här utan några chip.
Jag gillar att Stefan trycker till mig där och säger att man ser här, det är ju väldigt lyckat att dra wildcard.
för majoriteten av de som drog det så blev det lyckat.
Ja, det blev det ju verkligen. Du har väl en overall rank just nu, Stefan, på 36k tror jag. Och har 6 gubbar kvar. Och Fredrik, du har väl precis som mig 9 spelare kvar. Varav din kapten, Reece James, är en av dem.
Ja, men precis. 67 poäng hittills Game Week 28. Och det är ju liksom, det ser lite bättre ut än vad det är egentligen. För det är ju 36 av dem med Reece James. Och i övrigt så visst det är nolla på Rydiger och en mål och guldkort på Watkins. Men ja, aj, jag får ju vara väldigt tacksam för att Reece James-vinden liksom slår så pass väl ut. Och sminkar över lite av mina övriga kanske inte jättelyckade val. Men har ändå lite förhoppningar inför torsdagen att vi ska kunna trilla in en del poäng. 9 spelare, varav en är kaptenen, innebär ju i praktiken 10 spelare. Och även om alla skulle blanka och ta 2 pinnar, då är det 20 poäng. Så att det kommer ändå trilla in poäng. Och lite som du var inne på, Alex, jag tror ändå att jag vet inte om jag kanske kommer att tjäna jättemycket rank på mitt oroliga rank på 638 nu. Men jag borde inte tappa mer i alla fall. Det skulle verkligen förvåna mig. Men ja, det återstår att se. 67 poäng, det är ju liksom, ja, det är mer än vad ni har, det är mer än vad average är. Men blickar man mot de som ligger i toppen av ligorna, då är det ganska stort tapp. Det är många som ligger upp mot 80-90, ett par stycken över 100. Och då är det 40 poäng man tappar i dagsläget. Nej, det är en väldigt stora differenser den här gameweeken. Det blir ju så när det är ett par stycken där som, ja, men i typ Coutinho och i Reece James som tar väldigt mycket poäng. Men, vad gör man? Det är bara att hålla tummarna och blicka mot torsdag. Jag tycker vi stänger våra byggen där. Jag ska inte heller göra något byte utan kommer att sitta på händerna för att ha dubblat till Game Week 30. Men jag sa att vi skulle landa lite i våra ligor. Det var ju faktiskt ett bra tag sedan vi gjorde det. Och vi har väl nämnt då och då ett par av våra patrons, ett par av våra svenska världsmanagers. Så vi kommer att återkomma till dem. Men ska vi prata ligor, vi kan ju inte börja någon annanstans än på officiella Fantasy Premier Leagues startsida. Loggar in, vad är det första du ser på startsidan? Ja, men det är ju de topp 5 miniligorna i världen. Och här är vi ju liksom vana att se de här FPL Blackbox, Always Cheating, Let's Talk FPL. Ja, men ni vet vilka jag menar. De här som är svinstora i världen och som har hur många som helst. Och kollar man nu då, vilka är de bästa miniligorna i världen? Ja, etta är The Cycling Goalkeeper Super League. Det är väl Ben Fosters liga, tror jag.
Jajamän.
All cred till Foster som har lyckats klamra sig upp på första platsen där. Som tvåa, då hittar vi ju våra vänner i Fantasy TV, Dobb TV. Hatten av till det. Riktigt imponerande. Vilka är det som ligger trea? Vilken är den tredje bästa miniligan i hela fucking världen? Svenska FPL-podden. Kommentar på det.
Nej, men det är ju imponerande. Det är som du säger, det är ju gigantiskt stora ligor. Och det ska vi säga till Dobb TV:s Fantasy TV-liga. Den är också betydligt större än vår. Man mäter det här på de 5 bästa lagen i respektive liga. Och det säger ju en hel del om hur bra Sverige går, skulle jag säga. Att både vi och Dobb TV ligger där 2-3. Men kollar man liksom sen efter, jag har Let's Talk FBL på 5:e plats till exempel med Andys liga. Jag vet inte hur många som är med i den. Lyckan för oss är ju att flera av våra lyssnare inte är med i de här ligorna och det ger oss liksom lite plus poäng där. Jag tror ju att Fantasy TV har ganska god chans att gå upp på första plats och gå förbi Fosters liga. Kopplat till han som ligger etta, det är ju han James som har varit där uppe och slagits med Ole. Han ligger ju etta just nu. Men han drog ju ett lite konstigt wildcard. Han har ju inte alls speciellt mycket mycket bra spelare kvar jämfört med Olle och med Henrik hos oss som liksom går väldigt bra. Och de är inte med i hans liga. Så jag tror ju att Olle har ganska god chans att ligga etta i världen när vi summerar Game Week 28 efter torsdagen. Nu ska vi inte jinxa någonting, men jag tror det. Och skulle det vara så att liksom, våra gubbar, våra svenskar fortsätter gå bra och ta med poängen, de som ligger där före, så skulle det vara att kunna avancera ytterligare, vilket är liksom sanslöst. Och det är ju väldigt kul. Och som du säger, både Henrik och Olle ligger väl topp 10 i världen nu. Och inte nog med att de lyssnar, man gläds ju extra mycket av att ha med dem i vårt liksom Patreon-community, där de är väldigt aktiva också och, ja, men är med och delar med sig om sina tankar och liksom bollar idéer. Vi har kört gästavsnitt med Olle har även varit med liksom och fyllt i som ett ordinarie avsnitt. Vi har väl sagt också att vi ska försöka få till ett avsnitt med Henrik också här framöver. Så att, jag tycker det är hur roligt som helst, och det är verkligen imponerande. Kollar man topp 5 i vår poddliga så har vi Noah Åberg på en femte plats, Joakim Längroth som vi också har gjort ett gästavsnitt med på fjärde plats, Mattias Järnström trea och sen Henrik Olle då ett och tvåa. Och då kollar jag Noah som då ligger femma i vår liga, han ligger på plats 49 i världen. Så att ja, det är rätt schysst kan man säga. Så nej, stort liksom, jag är bara imponerad, hatten av.
Ja, men just det som du nämnde i slutet här, att topp 5 då som faktiskt är topp 50 i världen, det är en bit ifrån alla oss tre faktiskt, får man ändå säga. Vi kan kika vidare på våran Patreon-liga, och där är det ju då, precis som du nämnde, Olle och Henrik som ligger etta och tvåa. Och där är det ju framförallt äran som står på spel. Även 500 kronor på nakata.se. I våran poddliga som vi nämnde först, då har vi ju en lång radda med priser. Jag vet inte om det var de 20 första vi landade i, eller var det 21 till och med kanske. Vi får scrolla längst bak och kolla prisinlägget.
Jag tror att det är topp 20.
Och för vinnaren så är det ju 5000 kronor hos Olka Sportresor som gäller.
Det hade ju varit mäktigt om de som ligger topp 5 utöver Olle och Henrik blir Patreon och då går med i Patreon-ligan. Så att vår Patreon-liga som är, ja, men extremt liten jämfört med övriga ligor kommer in på topp 5. Så det är väl det vi får slå ett slag för Fredrik, kollar man trea i Patreon-ligan så ligger ju faktiskt du, och det gör inte att vi tar oss in på någon startsida i alla fall, även om du gör en riktigt bra säsong.
Ja, det må jag göra, men här har jag en bit kvar, så att, jag håller med dig, vi får fylla på med lite mer världstopp managers. Jag vet ju, såg ju det Stefan, att vi har ju våran gode vän Martin på Glenn Sportsbar. Han gick ju och vann ett Game Week-pris i Glennligan. Så det här vet jag inte om domarna har kollat extra noga på här, men om det var lite mygel, det var det väl inte. Det var ju bara hatten av för ett väldigt, väldigt, en väldigt bra Game Week. Men det var på det berömda håret. En riktigt bra vecka av Martin. Såg du hans lag där eller?
Ja, nej, det var nog, det är såklart hatten av, det var nog den sista jag trodde skulle vinna ett omgångspris, men han lyckades, och ja, det är mer än vad jag har gjort, så att, det är bara att gratulera.
Ja, det ville ju till där att Burnley släppte in ett par kassar och inte gjorde något, det föll väl ut sista matchen där, men det ska vi väl ge en shoutout till Martin på Glenn som är... Han är flitig med minuspoängen, men i det här fallet så lönar det sig. Så vi får väl, jag kan väl nästan sätta 1000 spänn på att nästa om vi ser honom på ett Glenn-event nere i Göteborg så kommer den där t-shirten att vara på, eller vad tror ni?
Det blev ingen t-shirt va? Eller?
Blev det inte det? Nej, det kanske det inte blir.
Utan det är väl omgångspris som man får tischa för. Så just nu vann han ju månadsresan, så han ska ner till Milano och se Zlatan och Milan lira. Det ska man ju säga, Glenn-ligan är ju ett samarbete med Glenn Sportsbar som vi har. Där vinnaren av den ligan får åka och kolla fotboll. Vi var ju i London här i december. Olle är ju med även här. Det är ju en liga där det kostar 200 kronor att vara med. Som man betalar innan säsongen drar igång. Nu är den stängd, så man kan inte gå med i efterhand. Men det roliga är ju som sagt att jag vet inte vilken plats Martin ligger på i världen. Men det är, ja, han är inte uppe i toppen med Olle och slåss. Men man har liksom chans att vinna månadsresor. Och nu har vi gått in i mars månad här. Och den som vinner mars månad tror jag ska till Madrid. Kolla Real Madrid. Så att det är liksom schyssta månadspriser som man kan vara med och slåss om med varje månad. Och dessutom som sagt omgångspriser varje omgång, den som har bästa omgång. Och man kan vinna ett PlayStation och lite sådär om man har haft bästa omgång över hela säsongen och lite sånt. Så att det är ju det är en riktigt rolig liga. Ni som missade det här förra året så kommer den här ligan såklart även finnas inför nästa säsong. Och vi återkommer närmare nästa säsong om hur man går med där. Kostar väl 200 spänn att vara med. Så det är ganska små pengar. Och som sagt, just det här att man alltid har chans att vinna även om man får en liten dålig start. Och det är Martin det bästa beviset någonsin på att liksom, hoppet aldrig liksom försvinner till att vinna ett riktigt schysst pris i form av en resa för dig och en kompis, kan man säga. Alla resor är med för sig själv och en polare. Så ja, Glenn-ligan tycker jag absolut att vi kan slå ett rejält slag för.
Ja, vad tänkte jag på en t-shirt? Det var ju en resa till San Siro. Då behöver man ingen jävla t-shirt. Då kan man sitta i en Glenn hoodie och bara mysa på San Siro istället.
Precis.
Kikar vi Glenn-ligan där så är det ju Olle och Henrik och Joakim Langroth som ligger ett av två och tre. Alltså, det är ett ganska stort hopp på 38 poäng ner till fjärde platsen. Sebastian Jonsson där på 1955. Det är liksom nere i mina trakter ungefär, så att som det ser ut i dagsläget så står det lite liksom mellan Olle, Henrik och Joakim. Men Olle har ett ganska bra grepp. Men vi har ju sett att det har svängt. Så att, det ska bli väldigt spännande att följa upplösningen där.
Får se om vi får åka till St. James' nästa säsong med Olle och kolla fotboll.
Ja, men precis. För det är ju den där vinnarresan. För den som vinner Glenn-ligan är ju riktigt skoj eftersom vi i podden hänger på. Ett schysst gäng från Glenn Sportsbar och sen då vinnaren plus en kompis. Det var ju riktigt lyckat när vi var över här i december i London. Då passar det bra innan vi går vidare också då att tacka alla våra partners som ju då såklart är Glenn Sportsbar, Unisportstore.se, Olka Sportresor, Nakata.se och Netshirt.se som ju säljer våran merch. Och det tycker vi absolut att ni ska gå in och kika netshirt.se. Länken finns också på vår Facebook-sida. Klicka hem någon schysst tisha med vår nya logga på. Men vi går vidare till veckans diskussion och den kanske blir lite kortare än vanligt. Vi är ju liksom mitt i en double game week. Det har varit väldigt mycket fokus på double game week 28, double game week 29, nästan som att de har suttit ihop sådär. Så när vi befinner oss mitt i liksom stormens öga så kan det vara svårt att och hitta någonting som att blicka mot. Men jag bollar upp en fråga som är minuspoäng inför Game Week 29 och lite hur ni ser på det. Vi börjar med dig, Stefan. Vad känner jag? Jag har sett att på Twitter har det bollats upp en del, framförallt efter Spurs fina match här senast. Folk är väldigt trigger happy på att plocka in de Spurs-tillgångar de inte har. Minus 4, minus 8. Vad är dina tankar kring minuspoäng inför Double Game Week 29?
Ja, men det hänger lite på skadeläget skulle jag säga. Jag hade nog inte tänkt dra minus. Jag hade nog tänkt sitta utan. Jag tycker fortfarande, det är väl Spurs då som intresserar. Jag tycker de är lite upp och ner. Men sen har jag liksom inte haft budget för Kane och Son som har känts som de trygga vägarna in. Jag är inte lika övertygad om att Doherty och Kulusevski, som är väl de två jag blickar mot annars, att de får två starter. Men liksom, det skulle kunna vara så att Kulusevski har gjort det väldigt, väldigt bra. Däremot så tror jag väl att Doherty säkert kan få vila en av de här matcherna. Sätter lite högre hopp på Kulusevski.
Mm. Precis, vad är dina tankar spontant kring minuspoäng inför 29?
Ja, nej men det blir ju liksom försöka se bortom sitt eget bygge, för att det är ju absolut inte aktuellt för mig som precis har dragit ett wildcard och då haft liksom 30 i tanke. Det blir ju mer vettigt att bolla över den till Stefan då, som har liksom spelat alla sina chips, har inget free hit, har inget wildcard att liksom lösa det här med. Och då alltså, ser jag det som okej och liksom börja kika på minus, men det är ju... Det är min rekommendation som alltid när man ska dra de här minuspoängen, att man ska gärna kolla lite på att det var inte för en omgång, om det inte är att man ska in någon solklar kapten. Och det har jag väl svårt att se att det är här inför 29an. Då vi kommer landa i en kaptensdiskussion, men jag antar att vi kommer hamna någonstans på Sala, eventuellt att någon vill sticka ut med en Kane. Men jag ser väl absolut att man liksom skulle kunna ta minuspoäng om man inte har Kane för att få in honom. För han kanske man vill sitta med över lite tid, och han har match i 30 och det kanske förbättrar saker då. Men ja, annars tycker jag det är ganska lurigt med minuspoängen. Men det är också för att jag inte riktigt kika mot själv. Men som sagt, jag tycker man måste kolla till om vad är det för lag. Ska man dra liksom ett wildcard till 31an? Ja. Då är det ju typ Spurs-gubbarna kanske, att man liksom vill ha in någon av dem. Och då håller jag med Stefan att då är det också sådär att dra minus för att få in Kulusevski eller Doherty. Ja, alltså det blir liksom på något sätt någon chansning, för att han ska då få de här dubbla starterna i 29an och i Game Week 30 dessutom. Jag vet liksom inte, det... Och där kommer vi till min feghet då, som gör att jag missar Reece James till exempel. Men jag vill nog känna mig lite tryggare, och då känner jag mig trygg med liksom, Kane, Son. Kanske att man inte har någon målvakt till Game Week 30, att man tar in jurist då kanske. Eller någonting. Men nej, jag har inte funderat så mycket på det. Om man inte har ett wildcard till att använda här till 31-32 någonting, då är det liksom, behöver man kolla på ännu längre sikt, att det är spelare man vill ha på sikt. Och då har jag kollat lite på ja, men vilka som har många matcher och liksom, lägga till. Vi har ju pratat mycket om Leicester, men det är faktiskt Everton som har flest matcher. De har ju 4 matcher som ska tryckas in där. Men ja, vi såg vad Spurs gjorde mot Everton, och just nu så kollar man ju inte supermycket mot att liksom fylla på. Sånt kan ändras över tid, men att göra det nu, nej, de har inte match i 30 heller. Så att det är liksom, det är för tidigt för att kliva in på det. Så att jag tycker inte att det är superläge för minuspoäng, men det är också extremt lagberoende. Vad säger du själv, Fredrik?
Ja, men jag tycker det finns ett par parametrar att väga av här, och ni är ju inne på de flesta av dem. Ja, men just det här med långsiktiga / kortsiktiga byten, är det liksom en minusdragning som egentligen bara blickar mot 29an, och sen så vet man liksom inte riktigt vart man tar vägen efter det, då tycker jag att det är lite för stor risk. Men just som du är inne på, Alex, här, kopplat till att man vet inte med starter, kommer de få starta eller dubbla starter, får de också starten i 30. Apropå game i 30, har man tänkt att dra free hit då? Ja, men det är också någonting som påverkar, om inte annat, vem man tar in och också hur liksom det ser ut framöver. För att blickar man framåt kan bara bortse från Game Week 30. Då ser det ju lite annorlunda ut kontra om man ska lösa Game Week 30 utan free hit. Ja, men då lär man ju byta in någon som åtminstone har en match i Game Week 30. Annars är det väldigt vågat. Och sen tänkte jag bara lägga med som brasklapp här att vi har ett Europaspel idag tisdag när vi spelar in, och under onsdagen. Även under torsdag kanske för vissa engelska lag. Och framförallt så har vi ju en omgång på torsdag. Med 4 matcher. Det kan hända ganska mycket. Alltså, folk är så jäkla sugna på Spurs-spelare nu. Man var inte så himla sugna på dem innan den där Leeds-matchen. Liksom när det gick sjukt tungt Burnley borta och de såg för taskiga ut. Så att, lite som du var inne på med Everton, det svänger snabbt. Sen får vi se om det gör det just kring dem. Men det svänger snabbt kring många lag. Så att, jag menar, låt säga att Jimenez hoppar in och gör 2+1 här på torsdag. det tror jag inte att han gör. Men lek med tanken att han skulle göra det. Ja, då kommer ju folk att vallfärda dit. Fast han har sett klapprutten ut här på slutet. Så det är väl någonting att ta med sig. Att vara inte så trigger happy. Och speciellt inte på minuspoäng.
Nej, och sen så det som jag inte tog upp som också kan vara liksom en chipstrategi som gör att man kan ta minuspoäng, det är ju om man planerar ett free hit i 30 och då vill liksom, ja, men kanske ta in en tredje Liverpool-gubbe för att de har, ja, de har dubben här i 29an och sen så liksom ganska bra spelschema sen framåt, eller liksom man vill göra sånt. Ja, det finns väl också ett case till, men det är som sagt, Det är långt fram, det hinner hända en hel del saker. Så det gäller att ha lite flyt med alla saker. Man tar in en gubbe som man vill ha på lång sikt för minuspoäng. Som man vill ha i 29, men sen också efter 30. Man säger att den gubben går och skadar sig. Liksom. Ja, det är lite lurigt det där. Så att jag vet inte, jag är inte super attraherad av de här minuspoängen.
Nej, och vi ska ju säga det att i Game Week 29 så är det ju faktiskt bara sex lag som har dubbel. Och det är Brighton, Everton, Newcastle, tre utav dem. Mm. Det är Arsenal som har två hemmamatcher, sen är det Spurs och Liverpool. Och börjar vi dessutom då dra av lag som inte har match sen i Game Week 30, men då är det inte så många kvar. Jag tror att man kommer att kunna navigera. Ni beror såklart på exakt hur ens bygge ser ut, men jag tror att de allra flesta kommer att kunna navigera Game Week 29 helt okej utan att dra en massa minuspoäng, för att de ska betala sig tillbaka också. För varje minuspoäng så är det en return som ska in. För det är ju inte så att det är en blank Game Week, att du sitter utan spelare där liksom minus 4 blir en klassisk minus 2 eftersom den är bytt ut ändå och inte kommer spela den här klassiken, utan här handlar det bara om att du ska jaga poäng, och ja, då ska minus 4, då ska det en return bara för att du ska ligga break even, om det nu är liksom ett mer kortsiktigt byte. Så att håll lite i minuspoängen är väl mitt råd i alla fall.
Det kan ju vara en sån minus 2 diskussion om man tar in någon som man vill ha nu men som också har match i 30. Så att man tar in en Saka i Arsenal eller en Ramsdale för att få en målvakt till Game Week 30 om man annars inte har det. Då kan det liksom vägas upp. Men jag skulle säga att det är undantagsfall, men det finns vissa lägen då jag ändå liksom förstår minuspoängen.
Mm. Absolut. Stefan, något mer att tillägga i Game Week 29 minuspoängdiskussionen?
Ja, nej, men jag tycker ni sammanfattar det bra där. Det är så här, eventuellt det som Alex var inne på slutet, att jag skulle kunna göra något sånt, dra minus bara för att få upp lag till 30 om jag tycker att det är värt det, till exempel för en Arsenal-back eller liknande. Men vi får se helt enkelt. Kulusevski lockar, men jag är inte helt övertygad heller.
Mm. Fredrik, vi kan väl skjuta in det. Jag tror aldrig vi sa det, men vi pratade ju om våra liksom väldigt lyckade världspatreons här tidigare i avsnittet. Men jag tror aldrig vi nämnde att om man vill stötta oss så går man in på patreon.com/svenskafpl. Och så kan man stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Få tillgång till vår messenger-tråd, få tillgång till vår Discord-kanal där vi har börjat köra lite snack. Både du och jag var inne och pratade våra wildcards lite närmare deadline och sådana här saker för att ta del av våra tankar. Hoppas inte att det var allt för många patrons som hakade på våra wildcards dock, men man får i alla fall höra våra liksom diskussioner och så här närmare deadlines och sådana saker. Så att, det tycker jag vi absolut kan slå ett slag för.
Ja, och även om ingen av oss tror något superlyckat wildcard, så är det ju ändå en relevant invändning mot att ja, vad fan, det var ju kan vi kassa wildcards. Ja, det må hända vara, men resonemangen fanns ju där. Vi resonerade ju egentligen, som du var inne på, lika mycket kring ja, men Fraser Coutinho.
Fraser.
Ja, exakt. Ja, men ungefär som vi resonerade kring Son Kane, Reece James eller icke Reece James. Och det ska man ju säga att det är ju, vi är ju fantastiskt tacksamma att alla ni som lyssnar på det här liksom finner någon glädje och liksom tycker att det är schysst att lyssna på oss. Och kan vi komma med råd som ni tar till er, så är det ju liksom, det är jättebra. Men man spelar ju det här spelet själv. Man tar ju sina egna beslut. Och sen så kan man liksom få input från olika håll. Kan man få input från Olle eller Henrik eller Joakim som ligger i världstoppen. Ja, det är ju förmodligen, det är förmodligen råd som är mer värda än de som ligger väldigt, väldigt mycket längre bak. Men just det här att få liksom input från olika håll som ändå är människor som någonstans har tänkt igenom ja, men uppläggen och olika tankar. Det är ju lite som jag tippar trav. Samla in info från de som är mest initierade liksom, och koka ihop det till ett system. Och det är lite det som FPL är för mig. Att just liksom landa i sin egen magkänsla kryddat med lite input från olika håll. Så att Patreon absolut tycker vi liksom nu... om det inte fanns bevis innan så tycker jag att världstoppen är ett bevis gott nog för att det levererar. Ska vi kika in lite på veckans rekommendationer? Och vi snackade lite innan här, vi slog på inspelningen. Ja, det blir ju liksom en brasklapp med hur blir det med Game Week 30? Och jag vet att du, Alex, har ju lagt brasklappen över alla dina rekar om att det här är det som gäller för Game Week 30. Jag kommer vara så fräck att jag liksom nästan brasklappar varenda liten rek på olika sätt. Och Stefan kör också någon mellanväg. Men vi rör av det så får vi köra med förtydligande motiveringar. Alex, sugen på att börja med försvarare?
Ja, men det kan jag göra. Precis som du säger så det är svårt att komma med rekommendationer just nu. Och lite beroende på vad man har för chipstrategi och sådana här saker. Jag har utgått från att man... ska byta in någon nu till Game Week 29, då vill man ju gärna ha match då i 30 också, att man inte ska lösa det med en free hit, men även liksom blick efter Game Week 30. Men alla mina ska ha match i Game Week 30 och de ska då också ha någon schysst match i 29 gärna. Tre rekarna här, Fredrik, kommer du bli glad? Det var svårt på försvarssidan. Så jag gick på Ramsdale som
underbart. Lycklig själen.
Ja, jag gillar inte det. Det är inte en försvarare. Men det är faktiskt en av de absolut bästa. Precis som jag nämnde där med att ta minuspoäng, så tycker jag kanske att det är den absolut bästa spelaren att ta minuspoäng för. Jag tycker att Ramsdale är bland den bästa målvakten man kan sitta med från och med nu resten av säsongen. Man behöver inte kolla på någon rotation eller någonting, utan han spelar man ju typ varje match. Har match i 30, har dubbeln här i 29, även om det inte är liksom världens bästa dubbel, så kommer man ju få skott emot sig. Så Ramsdale är en spelare jag tycker, och har man inte en målvakt som har match i Game Week 30, att ta minus för Ramsdale här till 29, ja, det är nästan så att jag tycker bara kör. Så han är med. Jag är även med Tierney i Arsenal som lite också fyller samma funktion. Att liksom om du inte får ihop lag till 30 och byter ut en spelare då som inte har dubbel i 29 och inte har match i 30. Ja, men då får du tre matcher istället för en match bara på två game weeks. Och sen som sagt bra matcher för Arsenal tycker jag kvarvarande säsong. Mycket att spela för, inget Europaspel. Arsenal är ganska lätta att reka. Och sen den liksom tredje, det är ju en lite så här möjliggörare eller vad man ska säga. Men Amartey i Leicester kostar ju bara 3,8. Visst, det finns liksom betänkligheter kopplat till hur han kommer behålla sin plats när de får tillbaka spelare. Men just nu så är han ju där. Tycker man att Leicesters försvar är bra? Nej, men han kommer förmodligen sitta bänk ganska mycket för dig. Och jag tror att han kommer att spela i Game Week 30, för jag tror inte de kommer att få tillbaka lag tills dess. Och, ja, sen har Leicester tre matcher som ska planeras in, och det är Norwich hemma, det är Chelsea borta, Everton borta. Så ja, Amartey som en femte back liksom, för att ha pengar att lägga på annat håll. Så därför fick han komma med i reken.
Mm. Spännande, Stefan vill fylla på.
Ja, nej, det är ju sjukt svårt som sagt, och jag hade också plockat in Ramsdale, så tänkte säga att hade jag varit fredan så hade jag gjort det, men för mig så får White komma in på grund av pris. Jag tycker inte Tierney har riktigt liksom levererat som andra ytterbackar. Han kommer ofta till liksom inläggsläge, men det brukar stanna med att det blir att han slår ett inlägg på backen så blir det hörna. Så jag tar White där ifrån. Sen tycker jag att Cody fortsatt är värd i Wolves. Här med bra spelschema. Och sista reken går till, ja, men det får nog bli en Erik Dier i Tottenham. I brist på annat.
Ingen Doherty där alltså, utan där är lite mer säker på starten. Jag fyller på med 3 stycken och plockar väl också Tierney, precis som du Alex. Ja, men, dubbel här i 29an. Match i 30, fint schema. Sen så är jag så fräck och plockar in 2 backar i reken som inte har match i Game Week 30. Men jag tycker att för er som ska dra free hit då, så är det läge att lyssna. Och det är ju Reece James och Andy Robertson. Robertson fick en vila här när jag var över och kollade Norwich-matchen. Tror att man kommer att matcha honom ganska hårt i ligan nu, speciellt när man har fått lite vittring. Och ja, Reece James, ord är överflödiga, det är bara att kolla liksom. Han är ju dominant direkt när han är tillbaka. Tuchel var ute och pratade lite om att ja, men det var viktigt för Reece James att inte spela 90. Det är en väldig skillnad om han spelar 65-70. Hintade lite om att han kanske startar här nästa match också. Om inte tombolan tjoffar fram något annat. Men avbyte 65-70 med en intakt nolla och kanske en return. Det var liksom vad jag hade hoppats på. Det var ju verkligen full utdelning här senast. Och jag förstår att ni som sitter utan James är oroliga inför Norwich-matchen som kommer. Så James, Robertson och Tierney landar mina försvarsrekar i.
Där kan man väl liksom skjuta in att hade jag suttit med en plan med free hit i 30, då hade jag prioriterat Robertson rejält mycket för James här och plocka in till 29an. För det är som du säger, att James kan absolut få starten, och jag tror han kommer få det mot Norwich, men det skulle kunna vara så att han också vilas i Game Week 29 mot Newcastle. Och han har heller ingen dubbel i 29an jämfört med Robertson som då har dubbel i 29an. Och att man då liksom kan vänta lite på Reece James av den anledningen. Det är skönare att liksom till 29an byta in en dubbelspelare, kan jag tycka.
Ja, men verkligen, det ligger en poäng i det. Jag kan kliva vidare med mina mittfältsrekar, och då börjar jag på en spelare som hamnade på bänken för min del. Joinade Trent där och langade in 27 poäng på bänken. Det är Bakayo Saka i ditt Arsenal, Stefan. Som ju, ja, får vi säga att han är i sitt livsform. Och frågan är om Arsenal kan behålla honom om han inte fixar Europaspel till nästa år. Jag är tveksam. Jag tror att det kommer att ryckas i honom från väldigt, väldigt stora klubbar med stora plånböcker. Och dubbel i 29an, ja, men alltså Saka, har du inte Saka i bygget, då skulle jag banne mig prioritera att få in honom. Sen har jag Jungmin Son där, och ja, det följs ju ännu mer väl ut för de som valde att gå på Kane. Jag såg några, ett par stycken, som gick på både Son och Kane i ett wildcard. Men jag tycker fortfarande att Son är, alltså han borde ha gjort en balja till i senaste matchen här. Missade ett friläge och skulle haft en ass också om hans lagkamrater hade sett till och satt sina öppna lägen. Så att, Son känns också som en spelare att blicka mot. Dubbel i 29an, match i 30 även på honom. Och sen sista reken, ja, men då är det igen på spelare som inte har match i 30, men däremot en dubbel i 29an. Och det är ja, men Anfields nya gullegris, Luis Diaz. Jag sitter ju i någon form av radioskugga-bubbla här, eftersom Liverpool spelar mot Inter samtidigt som vi spelar in det här. Men jag hann se startuppställningen att han inte var med där i alla fall. Och det är ju perfekt för den som har Diaz i sitt FPL-bygge. Ingen start i CL. Firmino skadad. Luktar start här till nästa match. Så att Luis Diaz, när han kom där tyckte vi 8 miljoner var överprisat, men han har ju verkligen gått in och toklevererat på en gång och sett riktigt, riktigt bra ut. Så att Saka, Son, Luis Diaz landar jag i. Vad kontrar du med där, Stefan?
Ja, nej, men det är bara att fylla på i lovorden kring Saka och ja, hoppas såklart att Arsenal grejar Europaplats framförallt, men kanske liksom kommer vara med i striden om fjärdeplatsen långt in på säsongen och får vi se hur det slutar. Men det är nog viktigt för Arsenals del om de ska kunna behålla Saka på sikt här. Men han är i alla fall med i reken och det är även Son och sen sista gubben som jag tycker ja, men har otur i Game Week 28 här, det är ju Rafinha. Och ja, men jag gillar matchen i 29, kanske inte gillar matchen i 30. Wolves har varit rätt bra defensivt, men sen kommer Southampton och Watford efter där också som gör att jag tror att det är en bra spelare att sitta med här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Snyggt. Det är ändå skönt att du håller fast i Rafinha trots den här blanken. Nu har vi ingen match till på sig i 28, men det visar på lojalitet. Hur ser det ut hos dig, Alex? Finns Rafinha kvar där också? Eller finns han hos din mittfältrek också?
Han finns i tankarna. Göran, han är dock inte med. Det är många som kan få omnämnande här, men vi kan väl börja med Saka eftersom ni båda har varit där och jag tycker det är liksom det självklara valet som första mittfältsrek. Och kan också kasta in, eftersom vi ändå har pratat om plats 4 eller Europaspel, jag håller Arsenal som rejäl favorit till fjärdeplatsen kopplat till spelschema och avsaknad av tendenser från övriga lag. Övriga lag, då ska jag väl liksom lägga in United som inte får ordning, lägga in ett Spurs som spelar bra i varannan match och dessutom då att Arsenal har ett poängförsprång till de här lagen. Så att ja, jag tror nog att ni kommer lösa det, men det kommer på bekostnad på mitt lag, är jag ganska säker på. Men det känns jobbigt. Men Saka kommer stanna i Arsenal, tror jag. Jag fyller också på med Son. Jag tog inte med han i mitt wildcard och resonerade så, gick på Kane istället. Han fick mer poäng nu, men precis som jag pratade om där, att det är liksom hugget som stucket. Jag tyckte det var lite tungt att gå på båda eftersom jag inte fullt ut litar på Spurs, så det gör jag inte nu heller. Men varannan match i alla fall så kommer de leverera, och då är vi perfekt i 29, för då har de ju två matcher, så en match kommer i alla fall bli riktigt, riktigt bra. Men ja, kan man få in Son och Kane så är det jättebra, och kan man inte få plats för Kane i sitt bygge beroende på hur man har liksom ställt upp det, så är Son en bra spelare, och det är med den anledningen som jag har pratat om tidigare. Kommer Kane göra poäng så kommer Son göra poäng. Så att ja, Son, det enda som är emot det är som sagt att det är trångt om mittfältsplatserna och det är lättare att hitta plats i anfallet. Men Son får plats här i den här reken eftersom jag då har sökt sådana som har match i 30. Och sen är det den tredje, och där ska väl Rafinha ha ett omnämnande. Jag tycker jag gillar också matchen här mot Norwich i 29, och sen så har de ju match i 30. Och känns som att det är nära att det ska komma en hel del poäng från Rafinhas fötter. Så ja, han kan få ett omnämnande. Dock kan han inte tagit sig in. Jag tycker samma här. Jag hade med på försvarssidan av Martej som en bra möjliggörare. Jag tycker att Ramsey kan nämnas här från Villa. Är man mer utav den modiga typen än vad jag är, de som väljer att ta in Reece James och chansa lite sådär, så skulle man kunna chansa på en möjliggörare i Gordon i Everton. Har ju dubbel nu i 29an också. Och förvisso inte match i 30, men liksom på lång sikt här. Sen får vi se om man håller den platsen när Gray och grabbarna kommer tillbaka där. Men han har ju gjort det väldigt bra. Så jag tycker det är vettigt om en möjliggörare. Och noterar väl att ingen av oss är en Kulusevski som mittfältsrek.
Ja, precis. Vad landade du i? Saka, Son och...
Och Ramsey. Ramsey, i Villa. Ramsey. Men ingen av oss är Kulusevski. Jag fingrade på honom också. Ja, det är osäkert här med Mora tillbaka och han kommer ta speltid. Men alltså, Kulusevskis form nu, ja, han kan nog göra det. Jag tror det är en liksom Conte-favorit och har ju redan liksom hittat. Du pratade Diaz där, hur snabbt han kom in. Tycker jag faktiskt man kan nämna om vår svensk här också i Spurs, som verkar länka ihop väldigt bra med Kane och Son, som är liksom de självklara lirarna där fram. Så att det börjar ju liksom bli en trio där fram verkligen.
Och vi ska nämna det, 6,1 kostar nu, eller upp 0,1, men det är fortfarande en väldigt tacksam prisbild. Det vet jag att vi nämnde redan när hans pris avslöjades. Så att om han får utväxling så som han har potential för, så är ju 6,1 väldigt tacksamt. TSV på 3,5, så poängen är värda mycket. Ja, men all cred till er som redan har klivit in där. Och han finns ju i tankarna hos oss alla, tänker jag. Stefan, hur ser anfallsrekarna ut?
Ja, men det här är nog ännu uttunnare. Jag gillar inte riktigt Lacazette i Arsenal. Jag tycker han är för dyr. Så därav så blir det, ja, men Kane rätt solklar skulle jag säga. Med dubbel och match i Game Week 30. Och den andra reken, jag satt och kollade lite highlights nu från Villa-matchen och undrade lite kring Watkins. Men jag tyckte han var riktigt bra utav det jag såg, och har väl otur som bara kommer iväg med ett mål, och därför får han kliva in i reken här. Även om Ings plockade mest pinnar i den matchen, så tycker jag att Watkins såg riktigt pigg ut.
Jordan, det var ju synd att inte renderade i fler poäng kan jag tycka, men jag hör vad du säger. Alex, anfallsrekar.
Ja, men Kane, jag tycker det. Vi var inne på det redan tidigt i statistikavsnittet, där vi har sett Kane en rejäl uppgång. Sen dess har vi sett rejäl leverans, i alla fall i varannan match. Men ja, jag tycker det finns inte så många anfallare. Och visst, det är mycket pengar, men kan man få till det så sitter man ganska fint där. Så Kane är given, och även om Stefan då inte gillar Lacazette, så tycker jag att det är en spelare om man ska kolla med som har dubbel här i 29an och dessutom har match i 30, så tycker jag ju, ja, liksom efter Kane så är det Lacazette. Och precis som Kane är en straffskytt i Arsenal. Och jag förstår att det kan vara frustrerande att kika på som Arsenal-supporter, att liksom man får en del lägen och inte riktigt lyckas få till det. Samtidigt så han chippar in med sina poäng. Mycket assister. Han är ju en länkspelare framförallt just nu i Arsenal skulle jag säga. Men med de här Martinelli och Saka och grabbarna runt sig, så kommer assisten fortsätta trilla in. Och dessutom så kommer han kunna boosta in med någon kasse själv, som han lyckas peta dit någon retur. Där han är liksom där inne. Och sen någon straff som hittar dit i hans fötter. Så att Kane, Lacazette har jag valt, och att Watkins har lite oflytt och inte komma iväg mer. Ja, men jag vet inte hur länge kan vi prata om oflytt på Watkins. Det är ju någonting att liksom bollarna inte sitter. Det har jag ju hållit i sig över en säsong. Det är en och en halv säsong nu här. Så att jag tror att det kommer se ut så här för honom. Och inte en spelare, om jag liksom blickar bortanför 30, så är det liksom ingen spelare jag vill sitta och liksom hålla i handen här över tid, utan nej, då sitter jag faktiskt hellre med Lacazette.
Jag ska väl ärligt säga att det är Kane Lacazette som sitter i min rek också, men jag försökte blicka lite, finns det någon annan, finns det någon som tog 17 poäng här med och gjorde hattrick i senaste, ja, det var ju det, även Tony, men vi kanske inte ska gå i det kaninhålet en gång till, men jag tycker att han förtjänar ett omnämnande med sitt hattrick där. Kudos till alla er som satt med honom i bygget. Men i övrigt, som ni är inne på, Kane given. Och jag, det må hända att, kanske man inte är, att det är för att man inte är Arsenal-supporter som man ändå tycker att, ja, men Lacazette given som striker. Och du var inne på det, Alex, där med straffar och ett bra liksom bra fartfyllda spelare runt omkring. Jag tycker att har man en Arsenal-plats över, om man nu lyckats spendera på något sätt, så är ändå Lacazette ett alternativ i lite också i brist på annat. Ja, vi lämnar rekarna och rullar mot en kaptens diskussion. Och då ska vi säga att det är lördags deadline 12.00. För det är ju Brighton Liverpool som sparkar loss nere på sydkusten klockan 13.30.
Det är jobbigt att man aldrig sätter binden på tidiga matcher, va?
Ja, det är ju det, eller hur?
Det är många som har det tufft den här gameweeken av den anledningen.
Ja, det är en jobbig regel för folk som är väldigt principfasta. Jag vet inte, vi börjar väl Salah, och frågan är om vi ens kommer därifrån. Hur given är binden på Salah, Stefan?
Nej, men jag tycker den är supergiven, i alla fall för mitt bygge som inte har Kane och Son att tillgå. Det är väl alternativen, eller ja, man kan ju sätta den på Trent också. Men nej, men Salah känns given. Det föll inte så väl ut för de som gick för Trent i förra dubben. Den här är väl inte lika bra på förhand som den de hade sist. Men av den anledningen så tycker jag väl kanske att Trent är lite mer av en möjlighet den här gången. Men nej, jag väljer Salah.
Alex?
Ja, hur given är den? Det är ju Kane emot om man liksom vill sticka ut. Och det är väl kanske, vi får väl summera här hur Gameweek 28 summeras och hur mycket jag ska jaga eller inte. Nej, men om jag ska vara helt ärlig, jag ser mig inte gå ifrån Salah-binden. Stefan, visst har Salah rätt bra facit mot er också?
Ja, absolut. Det har han. Så att det är väl inte så konstigt. Nu tyckte jag att vårt försvarsspel var rätt dåligt mot Watford. Det var mycket bara...
Herregud, alltså att ni fick med i 3 poäng i den matchen. Det var fina mål i matchen.
Ja, det var väl väldigt, väldigt logiskt sett till hur dominant vi spelar, ja. Men vi slarvade ju något oerhört.
Ni kanske skulle kunna gjort fler mål, men att Watford inte gör fler mål är också lite konstigt.
Ja, jag tycker att det var rätt klar seger. Sen att det skabblas på slutet, och jag vet inte riktigt vad White håller på med när han blir bortdribblad av Sissokos knäskålar, men det var riktigt dåligt. Men liksom generellt, matchbilden var mycket att det var så här, Arsenal ville göra fler mål och man släppte lite på liksom kontrollen, skulle jag säga. Att Watford fick ställa om ganska farligt i liksom många lägen. Jag tror inte Arteta var jättenöjd med försvarsinsatsen i den matchen. Jag tycker väl att det också ska nämnas här inför att man ska möta Liverpool. Och Liverpool vet vi ju är hur bra de är och alltid favoriter i en match mot Arsenal än så länge.
Både Liverpool och Spurs har ju dubbla bortamatcher, om det kan vara någonting. Intressant match mellan United och Spurs där på lördagskvällen, skulle jag säga. Jag kan se United vinna den matchen eftersom att Spurs är så extremt ojämna. Men jag kan även se Spurs fullständigt kontra sönder United på Old Trafford också. Som borde passa borde passa Spurs ganska bra och Conte. Så lite orolig för matchen, samtidigt som det skulle kunna komma ett nytt bottennapp från Spurs och United får med sig. Så det är en väldigt oviss match. Och sen så är det ju Brighton som Spurs ska möta i andra matchen. Det är ju Liverpools första match, att båda har dem. Och Brighton är inte i form nu. Jag vet inte om det har att göra med att Dan Burn lämnade för Newcastle, men det har ju sett mycket, mycket sämre ut i Brighton faktiskt sen Burn lämnade. För mig är liksom, jag sätter ju alltid på en double game week spelare. Ska man kolla singel, ja, men då ska man försöka läsa Pep och deras måndagsmatch där mot Palace, men det ger mig inte in i. Och att de ska konkurrera med liksom Kane eller Salah, nej, det ser jag inte. För mig handlar det snarare om de som nu drog sitt wildcard i 26an och har kvar sitt triple captain. Många kollade mot att liksom använda den här på Salah här. Och jag tycker att vi kanske kan ta upp den diskussionen snarare. För Ja, jag tycker att det man behöver ha med i ett sånt betänkande, det är lite, ja, men vad har vi för dubblar som kommer komma här framöver? Och vad har man för chips kvar? För att om man kollar på, liksom, sitter man, det är många som faktiskt sitter kvar med mycket av sina chips. Och kanske kollar på och nyckar en free hit i 33 eller 36an. Man har kanske haft benchboost som ska nyttjas i någon vecka. Ja, men då helt plötsligt så finns det jättemycket bra triple captain lägen kvar. Och det tycker jag absolut att Sala triple captain den här veckan kan vara rätt vettig. Är det så att man har liksom bränt alla övriga chips, ja, men då kanske det finns någon anledning att hålla kvar. Men jag tycker fortfarande att den här veckan kan vara ganska vettig att sätta triple captain på Sala. Jag vet inte vad ni säger, men kollar jag på Sala, det, Ben Krellen har ju varit ute här igen och jobbat, och då kikar han lite på liksom möjliga. Kollar man Sala så skulle de kunna ha en trippel i 36an, i så fall hemma mot Tottenham och hemma mot antingen United eller borta mot Villa. Ja, det skulle kunna vara en bra gameweek. Men där liksom fram i gameweek 36, då kanske ligan är avgjord åt något håll. Och får man då lika säkra dubbla starter som man får här i gameweek 29? Nej, jag vet inte. Ja, och det är ju liksom om man vill sätta den på Sala. Annars så är det, vad kollar man att sätta sin trippel på? Ja, men det skulle kunna vara Spurs-gubbarna. De kanske skulle kunna dubbla i 33an. Brighton, Arsenal. Eller om det blir 36an, Liverpool plus Arsenal. Känns så där lockande tycker jag ändå. Och sen så finns det City. Och de ser ut att ha en dubbel i 36an mot Newcastle hemma. Och eventuellt Brighton hemma eller Wolves borta. Ja, men det är samma där i Game Week 36. Vad vet vi då om? Är ligan avgjord? Hur kommer rotationen se ut? Är City kvar i Champions League? Försök läsa Pep vad han ska göra när de har en match. Ska du läsa den i två? Alltså jag tycker att faktiskt här i 29an är ganska vettigt läge att dra sin triple captain om man nu har den kvar. Hur ser du på det, Fredrik?
Ja, men jag tycker att du pinpointar det som är liksom den stora anledningen till att faktiskt trycka av triple captain om man sitter med det. Och det är just att ligan lever väldigt, väldigt mycket nu. För ett par veckor sedan så såg det helt stendött ut. Och nu har Liverpool fått vittring, och det gör ju att, ja, men vi såg att Klopp plockade av Salah i så här 75-80 när han var sur. Och det hör ju inte till vanligheten att han gör det. Han spelar ju ganska ofta liksom 90, kanske bra plockat på övertid på sin höjd. Jag tror ju att han kommer att matcha Salah stenhårt i ligan här nu så länge det lever. Sen kan det vara så att det sticker in i väg, och lite som du är inne på, vi har ingen aning om vad som är status på ligan i Game Week 36. Så känns lite risky just med triple captain-chippet. Då skulle jag känna mig mycket mer bekväm med att ha ett free hit-chip kvar mycket längre. Liksom, det kan du ha till Game Week 38, det är ett kanon-chip att ha i 38, om inte annat. Men triple captain kan ju bli lite sådär att chanserna försvinner, och så vill det sig inte riktigt. Och sitter man framförallt också då med bench boost kvar, som ju kan vara en 36a möjlighet om man nu sitter med den. Så nej, hade jag suttit med triple captain nu, då hade jag ju tryckt av det på Salah, helt klart.
Håller du med där, Stefan, eller har du något annat resonemang? Du har ju bränt alla dina chips, så du behöver inte fundera så mycket på det, men om vi pratar i ett lent bredare kontext så.
Nej, jag har ett free hit kvar, men i övrigt så... Nej, men triple captain på Sala, den följer väl ut senast. Men det är klart att jag tycker att det är läge här igen i 29an. Den som skulle kunna konkurrera är väl en Kevin De Bruyne längre fram. Men då spelar man lite på att City inte har avgjort ligan, ska jag väl säga. För att jag tror inte Liverpool har avgjort ligan åt andra hållet i Game Week 36. Men City skulle kunna ha gjort det beroende på, ja, men hur det går när de ska mötas i Game Week 32 där. Så nej, Salah känns som ett säkert val här i 29an. Och som vi var inne på också, Brighton har sett dåliga ut. Och sen får man Arsenal-matchen där efteråt som visserligen är väl svårare på förhand såklart, men Salah kan mycket väl göra mål på Emirates. Så nej, jag tycker det är bra läge.
Ja, och jag tänker att I och med att Kane och Son finns som så tydliga alternativ till Salah så finns det inte så stor anledning att gå så mycket längre bort ifrån. Vi har ju en, vi var inne på en Bakayo Saka som är i väldigt bra form, två hemmamatcher, visserligen Leicester-Liverpool, men det är liksom att dra det lite för långt. Det är, håller ni med om att det ändå är liksom lite ballsy ändå att kliva på Kane eller Son när Salah ändå sitter med en dubbel?
Jag lyssnar inte nu, jag är bara i chock. Stefan, du har ju dragit båda dina free hit. Du drog ju ett i Game Week 19 och ett i Game Week 27.
Ja, det kanske jag har.
Ja, det har du. Jag tänkte, här sitter jag i kaxi. Jag har också bara ett free hit kvar. Men när jag kollar på FBL Game Week så att du har noll chips kvar. Så nu går jag in på fantasy-sidan och kollar. Du drog ett free hit i Game Week 19 och sen så ditt andra i Game Week 27.
Ja, du ser vilken säsong.
Han har checkat ut redan.
Ja, nej, det är en värdelös säsong. Så jag vill bara att den ska ta slut.
Jag var tvungen att kolla om FBL Game Week hade fel. Det brukar inte vara så, men det hade de inte. Fredrik, vad sa du? Vad hade du för fråga egentligen?
Jag tappade bort den när jag inser att jag, det gick mig förbi att det från och tog sig ytterligare ett frihet.
Ja, 23 helt plötsligt.
Ja, nej, men vi behöver väl inte gå så mycket längre ifrån Salah och sen Kane-Son att behöva gå till en Saka som en jättedifferential, utan det är väl tillräckligt differential att faktiskt kliva på Kane eller Son som kapten eftersom de allra flesta kommer att binda Salah.
Ja, och som sagt, jag ska liksom inte säga att det är helt korkat att chansa på att Spurs ska få till det i två matcher i rad. Jag tror som sagt att matchen borta mot United kan passa Conte rätt bra. Och sen så är det Brighton då. Men ja, det är ju verkligen att gå ifrån. För att här kommer vi prata på en liksom EU på Salah som... Ja, men, kan det vara, kommer det vara över 200% på liksom topplagen? Det ja, kan det vara igen, va?
Ja, upp mot 170 i alla fall skulle jag nog gissa, 180.
Jag tror att ganska många triple captains kommer att spela så här. Det är många av toppmanager som drog wildcard i 26an. Mm. Som då liksom trycker av den här. Ja. Och jag tror även de som inte har triple captain kommer. Alltså Salah sitter ju i alla toppbyggen. Och kommer vara väldigt tungt kaptenad. Så att jag blir inte förvånad om den är över 200%. Så jag kommer sitta där med binden på Salah och hoppas att han inte gör allt för mycket. För att det blir röda
pil. Ja,
men lite.
Ja, den är ju tung. Mm. Ja, men vi har väl landat i en diskussion. Ni som lyssnar får väl landa i själva vad ni tycker och tänker och vad som passar ert bygge. Du Alex, har vi fått in några lyssnarfrågor eller?
Ja, men det har vi. Jag ska snabbt plocka upp de här. Och de ställs ju som vanligt på Facebook. Jag ska se till Facebook gör något eget val där den väljer ut vilka som är mest relevanta. Jag håller inte alltid riktigt med så att jag ska se så jag får med alla här bara. Vi kan ju börja här med en fråga till dig Fredrik. Elliot Sandström, han undrar vart smärtgränsen för Game Week 30 går kopplat till antalet spelande spelare och undrar då kopplat till minuspoäng. Men är det värt att ta minus 8 för att få in Kane och Saka, eller hade ni gått på att bara få in Son på mittfältet då för en minus 4 exempelvis?
Ja, alltså nu är ju Game Week 30 en bit bort. Vi ska ju faktiskt avsluta Game Week 28, vi ska ta oss igenom hela Game Week 29. Och saker och ting kan hända, det kan bli skador, det kan bli avstängda, alltså saker
och han pratar ju och drar de här minusen nu till 29 för att få in Kane eller Saka då.
Såklart, och då för att kunna nyttja de dubblarna, och det kan ju vara klokt på ett sätt då för att kunna få ta, liksom, ta del av dem. Men vi var inne på det lite i diskussionen där, minus 8. Ja, jag ska säga inte att det är fel, men jag hade nog kanske valt max en minus 4 i så fall, om ens det. Men minus 8 tycker jag känns liksom, då ska det slå väldigt väl ut och då ska det vara liksom raka byten i så fall mot, mot spelare som inte har match och de ska kliva rätt in i Game Week 30 och vara givna i både dubbeln 29 och i 30.
Och det, är och det ska vi väl säga att det är sådana spelare han nämner. Så jag tycker så av den anledningen att det liksom finns case för Kane, Saka. Jag vet inte om man hade börjat blanda in en Kulusevski där det finns lite mer osäkerhet. Eller liksom andra spel. Det här är dessutom nyckelspelare som man gärna sitter med kanske resten av säsongen, Kane, Saka. Så har man gjort som Stefan som faktiskt har dragit alla chips, då skulle det liksom ändå, jag kan förstå den om man byter ut spelare som man absolut inte vill ha och kan få in de här istället. Men annars så liksom smärtgräns för antal spelare, jag vet inte ens om det finns någon som, det är ju ingen smaskig Game Week 30, utan alltså högt ägda spelare som har match då. Ja, men det är liksom Rafinha, man sitter i ganska många byggen. Och det är heller inga spel man måste ha Game Week 30 skulle jag säga. Och sen är det liksom sitta med några Arsenal-spelare. Sitta med någon Spurs-spelare kanske. Jag ser liksom inte att det finns. Har man några stycken och sådär, då tycker jag. Ja, svårt, vi kommer väl prata om det i nästa podd, så kommer vi väl kika på att sätta ihop ett free hit-lag för Game Week 30, eftersom det är ändå folk som kommer att göra det, och se liksom hur mycket bättre är det än det lag som många kommer sitta med kanske 9 startande spelare. Jag vet inte om man ser en uppsida på att liksom på förhand att man tror att man ska plocka liksom 20 poäng mer än liksom ett 9-manna-lag med, ja men, de mest intressanta spelarna. Det är tveksamt alltså.
Ja, och sitter du med en 7-8 gubbar nu, vilket jag tror att ganska många gör, du har ändå ett fritt byte in för 29, ett fritt byte in för 30. Alltså det gör att sitter du med 7-8 gubbar nu, då är det 9-10 gubbar inför. Och jag menar, är du uppe på den nivån, då ser jag inte att det finns liksom någon tydlig anledning.
Nej, så är det. Går vi vidare då, Stefan, så är det Gustav Söderqvist. Det här är lite roligt att du får den här frågan. För han sitter med 2 free hit kvar och bench boost. Drog wildcard här i Game Week 28 och sitter bra inför Game Week 29. Men endast då 6 stycken spelare just nu för Game Week 30. Är det värt honom att dra ett free hit i Game Week 30 när han ändå har då 2 och kunna fokusera byterna nu den här Game Week för att förbereda för Game Week 31 och även framåt? Ja, vad säger du?
Ja, men det är klurigt ändå tycker jag, för att visst free hit, absolut man får fullt lag, men när man kikar på den här gameweeken på förhand så är det väldigt svårt att liksom sia om vilka som ska komma iväg med massa poäng. Jag tycker många av de matcherna är rätt, liksom, förutom Leicester är väl klara favoriter, men annars är det rätt tajta tillställningar där jag i alla fall har svårt att se en klar, liksom, klara favoriter och kanske framförallt klara fantasyspelare som är på förhand. Och då kan man ju då ställa, det där free hitet ska man ju ställa emot hur det skulle kunna användas längre fram på säsongen i en dubbelvecka istället. Och liksom, ja men vi ser ju nu folk som drog wildcard här i 28 som redan har 100 pinnar. Och liksom, sådana saker kan ju hända i en dubbelvecka, det kommer inte hända i Game Week 30. Så att det är väl den liksom frågeställningen jag tycker man ska ha. Men de spelarna jag har här, hur mycket kan jag tappa i Game Week 30 på? Jag förmodar att topp 10k eller overall, de kommer inte ha fullt lag som snitt i Game Week 30, utan det kommer vara 8-9 gubbar. Något sånt är min tro. Och då kanske liksom det tappet som, det blir ett medvetet tapp om man går in i en Game Week med få spelare, men det kanske man liksom tar igen med råge i en Double Game Week längre fram.
Ja, jag tycker att Gustav var ganska bra läge att ändå dra ett free hit i 30. Men det, som sagt, jag tycker det är väldigt få som har det. Men han då som dels har ett bench boost kvar och 2 free hit. Vi pratar om 33 och 36 som liksom bra så här, dubbelveckor. Och då antar jag att han liksom kollar på bench boost i 36an kanske, som kommer vara den största. Och ja, då är ett free hit i 33an. Sen så kommer det bli så här små dubblar och sådär. Men jag hade nog ändå kikat på draget om man bara har sex spelare nu. Och då kan jag liksom fortsätta fokusera sina byten här på för Game Week 29 och attackera den, men även med spelare han vill ha till 31. Är det så att han ska gå, som Fredrik sa, att han har ändå ett byte nu i 29an att göra och ett byte i 30 att göra, då skulle han liksom utan minus kunna sitta med 8 startande spelare i Game Week 30. Och det tror inte jag heller är helt fel. Grejen är att de man byter ut då är förmodligen bra spelare som man kanske vill ha efter. Byta ut Chelsea-spelare, jag tycker inte att det är liksom läge. Kan han nyttja det då, liksom lösa det med sina dubbla två free hit och nyttja ett i 30? Ja, det behöver inte vara helt dumt att ha lite flyt där med den här free hitten. Säg att Vardy, som kommer vara väldigt lågt äg bland alla som inte har free hit, till exempel, han går banana, slår i taket. Kanske någon annan Leicester offensiv gubbe kan ta lite poäng och sådär. Så ja, dubbla upp Son och Kane gissar jag att man skulle göra. Vi ska ju kolla på ett free hit här längre fram, men det behöver inte vara fel just för hans läge, ska jag säga. Han säger ju det att han sitter så pass bra här på det till 29 att han skulle kunna dra bench boost till 29 och då kunna liksom då har han ju två free hit som man skulle kunna ha typ 33-36 förvisso. Men jag gillar nog den tanken rätt ordentligt att dra ett bench boost i 30. Vad säger du, Fredrik, i Gustavs situation?
Ja, men jag tycker nog att nyckeln till att det kan vara värt för honom att dra free hit i 30 och sen bench boost 36, free hit 33 kanske, som en preliminär plan, det är just det som du nämner, det här med att då kunna foka befintliga laget och bortse från 30 och kunna behålla liksom Liverpool, Chelsea, City, om man nu sitter på sådana. Men de tillgångarna du faktiskt vill ha som inte har match i 30. Så det skulle liksom vara den största uppsidan med att dra free 30. Att hålla bygget intakt och hålla bygget liksom på rätt kurs för kommande gameweeks. Snarare än kanske att ta in massa poäng i 30. Så att, ja, sen är liksom... Varför man gör saker, det kan ju variera. Liksom. En ganska annorlunda anledning, men absolut att det finns ett case.
Mm. Yes. Fredrik, vi har fått frågor här. Christian Olsson, Kalle Bengvall också. De undrar lite kring Doherty, om det är värt att liksom gå på risken och byta in honom. Christian Olsson vill också ha synen liksom på att byta ut en spelare som nu, som faktiskt har match i 30, även fast man liksom planerar att lösa 30 utan free hit. Alltså typ göra Coutinho till Saka eller göra Kilman i Wolves till en Doherty där liksom, ja, man får inte fler double game week spelare men man får heller inte färre, och även om man då bara skulle få ihop 8-9 stycken här till game week 30.
Ja, alltså det finns ju för det första inga garantier för att Doherty, även om han har spelat 2x90 här nu i rad, att han spelar båda matcherna i 29an. Det är väldigt liksom pant, skulle jag säga. Så sen är han ju ganska liksom billig, 4,7 eller vad han ligger på, så att absolut, det går att chansa på honom. Byt ut en spelare som har match i 30 om du ska lösa 30 utan free hit. Nej, det skulle jag starkt avråda ifrån. Då finns det andra byten att göra och så. Alltså minnet är lite kort, kan jag känna, när man liksom höjer Spurs till skyarna så, för att de har slagit brödgäng. Alltså, de har mött Leeds och Everton. Det är typ två av ligans absolut sämsta lag. Som sagt, lyft blicken lite bakåt så är vi ganska risiga insatser. Det kanske är så att Spurs har fått ordning på allting, att det bara rullar på nu. Och att när vi ska över får vi se liksom en kross av Newcastle. Men jag är lite inne på det som du nämnde tidigare, Alex, att jag litar inte på Spurs fullt ut. Visst, du kan, om du har magkänsla för Doherty som en punt, men förvänta dig, liksom, gå inte in och liksom räkna med dubbla starter i 29 och start i 30. Det tror jag är väldigt risky. Och vad det gäller byten, som sagt, foka på att byta ut de som du kan avvara som inte har match i 30.
Mm. Noel Heidenvall undrar om man ska gå på Kulusevski eller Saka för omgång 29. Och jag kan bara kort säga att jag hade helt kort gått på Saka. Jag gillar han på lång sikt. Hans plats är supergiven i ett Arsenal som inte har Europaspel. Samtidigt som Kulusevski har absolut gjort det bra. Men där, hans plats, liksom, det finns konkurrens på annat sätt än vad Saka har. Och det antar jag att ni håller med om kopplat till våra rekar tidigare. Stefan Erik Julin, han undrar om en bänk med Dubravka, Romain Saiz, Jiménez och Brojo är benchboost värdig här i 29an. Då antar jag att han har dubbla målvakter med liksom dubbel omgångar i alla fall.
Alltså det, Jiménez är lite riskabel där, två bänkningar i rad. Nu har ju förvisso Wolves förlorat matcherna, men han är ju rätt kall. Dubravka, nu hittar jag inte ens, de har ju dubbel såklart. Yes. Brosch är ju fin, vem var den sista?
Saiz Wolves.
Ja,
starten känns ju given i alla fall.
Ja, starten är ju klar. Det enda som, nu vet jag inte hur, jag såg att Bolly är ju tillbaka. Jag såg lite om det inför Game Week 28 här. Han har inte spelat någonting än. Men han ska väl in i laget på något sätt. Jag vet inte om det är Kilman eller Saiz som kommer få flytta på sig. Det är väl en liten oro, men det är ingenting, ja, det är lite, jag tror att Bolly får säkert komma tillbaka när säsongen är klar om inte annat, eller att man får indikationer om det på förhand. Så, nej, men jag vet inte, jag är lite sådär, det är singelspelare och Jiménez är osäker.
Vad säger 50, du, Fredrik?
Jag kan ge dig ett jättetydligt svar. Nej, för helvete, det är inget benchboost-läge det här. Jag tycker den är iskall. Och speciellt när det kommer dubblar framöver. Alltså, ta fan hellre en liksom bara singelspelare med bättre form och matcher än det här. Nej, jag hade inte ens övervägt det faktiskt. Jag hade bara glömt den tanken liksom.
Då går vi vidare. Fredrik, du får en till fråga om minuspoäng. Albin Johansson undrar om det är värt att ta minus 4 för att få in Ramsdale och Saka mot Foden och De Gea inför den här kommande dubben. Eller kan man vänta med ett av bytena tills Game Week 30 exempelvis och då undvika minuspoängen?
Det är absolut möjliga vägar båda två. Det är ju två av de spelarna som jag var inne på som ska man ta minuspoäng nu inför 29an. Ja, men då är det väl just för någon av dem. Tycker det spelar lite roll också vem man faktiskt byter ut. Det är liksom det är en aspekt i om det är värt eller inte. Byter ut en skadad spelare till exempel, eller hur ser bänken ut i busslaget nu? Hur ser startelvan ut i busslaget kontra hur den ser ut om du gör de här två bytena? Vilken målvakt är det som du väljer att spela annars? Så sitter du med Dubravka i bygget också som ändå har en dubbel. Ja, nej, men då kanske du kan vänta i så fall med Ramsdale till 30 till exempel. Så det är ganska mycket i det befintliga bygget som spelar in där. Så det finns liksom inget tydligt, ja men det här är rätt och det här är fel tycker jag. Utan beroende lite på hur bygget ser ut så kan det vara rätt att både vänta och inte vänta. Och är det liksom kraftiga förbättringar, ja då kan det vara värt det. Men är det så att liksom det är lite lyxbyten, då tycker jag gott att man kan välja en av dem och sen så byta in den andra till Game Week 30.
Stefan, vi har inte pratat så mycket free hit och dra det här i 29an, men Filip Ravin funderar på det. Han har bara ett free hit kvar. Funderar på att dra det nu till Game Week 29 och då trycka in Arsenal, Liverpool, Spurs. Är det dumt, undrar han. Ska han vänta till Game Week 30 istället? Just nu har han då totalt 7 spelande spelare till Game Week 30. Eller vi kanske ska kasta in ett tredje alternativ till Filip, att liksom spara free hit nu, spara free hit 30 för att kunna ha det till 33an eller 36an exempelvis.
Ja, nej, det är väldigt mycket beroende på hur laget ser ut, vad han har för spelare inför ja, men 29an här då, hur många utav de bra han saknar och liksom vad han skulle få för lag i 30, och lite tvärtom om man inte drar det, vad liksom behövs det dras i 30 eller kan man spara på det. Det är väl de tre vägarna jag ser.
det här vill trycka in Arsenal, Liverpool och Spurs. Jag har ju svårt att se att han inte har någon Liverpool-tillgångar idag. Han har säkert två. Samma att han skulle gå helt ren på Arsenal. Det känns också inte jättetroligt. Så jag antar att han har några av de här spelarna redan. Skulle det vara så att han är liksom fri på Liverpool och Arsenal och Spurs. Ja, men det är en sak, men det är svårt att se. Ja, det blir ju liksom väldigt lagspecifikt och det beror helt på vad du sitter med för lag till 29. Men om du kollar på det så tror jag säkert att du har ett helt okej lag. Och då vet jag inte om jag hade dragit av dig i 29. Jag hade förmodligen inte dragit dig i 30 heller med totalt 7 behällande spelare. Utan nyttja mina byten fram tills dess, sitta med 8 eller 9 till 30. Och sen kunna nyttja det längre fram då jag tror att du kommer ha större nytta av det.
Jag kan lägga till där Alex, att om det är så att man väljer att gå på free hit i 29an, vilket ja. Jag inte hade valt att göra, då innebär det om varje kvar att man får lösa 30 utan free hit. Och då tappar man ju också ett av de här två värdefulla byten som man har kvar inför 30. För att drar du free hit inför 29an, då får du ju inget fritt byte. Det är inte så att du kan spara ett byte samma vecka som du drar free hit, utan då sitter du där med ett enstaka byte kvar. Så det tycker jag är liksom ett ganska starkt argument för att faktiskt inte dra det i 29, utan skulle du lösa 30 utan free hit, ja men då vill du nog ha de här två gratisbytena som du har kvar.
Verkligen. Christian Peterssons fråga har väl svarat på, han undrar triple captain om den här veckan eller längre fram, den har vi svarat på tycker jag. Pontus Gunnlycke då, Fredrik, Kulusevski eller Rafinha resten av säsongen? Han lutar åt svenskan efter gårdagens uppvisning, skriver han.
Nej men de är väl alternativ båda två, absolut. Tycker det är lite beroende av vad man har för bänk. Rafinha känns ju gjuten i startelvan. Kulusevski har en väldigt bra form, men där vet vi att liksom en dålig match och så kan det vara Lucas Moura eller Bergwijn eller någon annan som har hans plats nästa match. Så att har man en väldigt stark bänk, som jag kikar på mitt eget bygge, så tycker jag att bänken är stark liksom nu inför 29an, sitter Jimenez, Saiz och Ramsey på bänken. Så att jag skulle liksom kunna välja att chansa med Kulusevski om jag hade valt att göra ett byte. Mm. Utifrån att om han bänkas, ja men visst, du har alltid risken för Camillo-rollen 5 minuter på slutet och bli inbytt och sådär. Men spontant säger jag nog ändå Rafinha. Men om du sitter med väldigt stark bänk och har feeling för Kulusevski, så skulle det behöver inte vara fel att gå den vägen heller.
Jag gillar också Rafinha mer än Kulusevski. Och det här kopplat till vilken bänk man har. För mig känns Kulusevski som en typisk sån här spelare som börjar en bänk, så kommer han ändå få inhoppet. Det är en liksom nyttig spelare som kan bytas in oavsett om du behöver jaga offensivt eller att du vill säkra defensivt. Då känns det liksom att göra Moura till en Kulusevski, känns som att Kulusevski stärker defensiven mer. Så att jag tror att han kommer liksom få speltid oavsett. Så vad man tycker om det. Jag gillar ju Rafinha väldigt, väldigt mycket. Får vi se om man får utdelningen som man kanske förtjänar här inom kort. Vi har två frågor kvar här och båda sitter och pratar free hit. Jag vet inte om vi kan väga ihop dem, det är långa frågor. Men Erik Wallqvist och Carl Kviding, båda har två free hit kvar. Erik kan få in 7-8 spelare här till Game Week 30 utan minus, vilket kan vara ett alternativ. Undrar liksom hur vi tänker på det. Det har vi väl pratat om, liksom att det ändå kan vara värt att liksom spara de här dubbla free hitsen, lite beroende på vad han sitter med för lag. Har han liksom de här spelarna som inte spelar i Game Week 30, är det spelare som man verkligen, verkligen gillar för liksom avslutningen här, ja men då så tycker jag att han kan liksom ta det lugnt och inte hålla på att byta ut dem för att fylla upp och liksom spela dem. Och är det så att han tycker att de här 7-8 spelarna han har dessutom har bra match här till 30, ja men då klarar man sig med det. Se om Karls fråga var så mycket annorlunda. Han har ju då också två free hit kvar och drog wildcard här i 28. Har nu 8 spelare tillgängliga inför Game Week 30. Men att dra ett free hit känns lite som att slösa ett chip, med tanke på att det är svårt att pricka rätt spelare till 30 då. Undrar hur vi hade gjort. Men jag tycker vi har väl avhandlat de frågorna ganska bra. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, nej, men jag tycker det. Man får alltid tänka på vad man ska liksom, att bara för att man saknar spelare här i 30 så behöver det inte automatiskt betyda att man ska dra Freet. Men jag tycker Freddans poäng där med att, liksom, att det kanske är det bästa liksom, för att behålla ett bra lag som man redan har. Det kan också vara liksom, rätt väg att gå. Och där får man nog känna lite själv i sitt eget bygge vad man tycker är bäst.
Yes, vi önskar ju alla lyssnare ett stort lycka till här inför avslutningen utav 28. Vi behöver er själva här för att liksom rädda upp den gameweeken, men även fortsätta här inför 29. Och sen kommer vi återkomma och prata gameweek 30 och då fokusera lite på free hit för de som ändå planerar att dra det och sätta ihop ett free hit-bygge och se lite och jämföra. Det blir också intressant för de som inte ska dra free hit, för då ser man lite men hur ser templet-laget ut för free hit-laget som jag kommer ställas mot några av mina konkurrenter och ja, väga lite hur mycket bättre är det kontra det jag faktiskt kan ställa på benen. Så stort lycka till på återhörande och så hörs vi om en vecka. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.